En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och woof woof. Det är dags för NHL-podcasten igen. Avsnitt nummer 513 tyckte du just sa åt mig.
Ja, Jonathan. Precis, det stämmer.
Och det är som vanligt då Jonathan Onskan Ekeliv som rattar från Örby utanför Stockholm.
Precis.
Och jag som följer i dansen Per Bjurman från New York.
Ja.
Ett lite grått, men händelserikt New York just nu. Det händer väldigt mycket. Vi har här, det är FN, generalförsamlingens årliga öppnande. Det är alltid en big happening här nu. Och nu är det samtidigt så att FN fyller 80 år. Så det är extremt mycket dignitärer och statsöverhuvuden och kontroversiella figurer. Trump var här igår och pratade och Netanyahu kommer hit. Och du vet, jag bor ju i bara några kvarter från FN. Och
just det.
Security-apparaten här är helt omöjlig. Allting är avspärrat och avstängt och jag får knappt gå ut.
Ja, just det. Det läste vi om i bloggen häromdagen att när du skulle till försäsongspremiären som vi kommer in på första gången och är på Garden den här säsongen då, så du skrev att det var lika eller ännu svårare att ta sig dit än för Conor McDavid att ta sig förbi Gustav Forsling i en Stanley Cup-final.
Ja, det kändes. Alltså min gata här, den är ju då helt avstängd, bortsett från att säkerhetstjänster från hela världen får stå här parkerade. Alltså det är väldigt tryggt här. Jag har 2000 Secret Service-agenter utanför.
Oj.
De står liksom och hänger där medan deras skyddsobjekt är inne i FN. Så är det, de här är väl liksom det yttre skyddet. Och de får liksom hänga här på min gata.
Ja, det ser man.
Och ja, det är folk från Uruguay och Indonesien och Chad och Österrike liksom. Tja, jag lär känna några av dem.
Oj, ja, det ser inte riktigt likadant ut här i Arby kan jag säga. Inte så mycket. Nej. Secret Service här. Nej.
Och samtidigt då så är det ju den här helgen så är det Ryder Cup spelas ju här, avgörs ju här på Long Island.
Ja.
Och det har redan, känner man att det är väldigt buzz kring det. Och dessutom har jag ju kollegor på plats för det. Jag träffade ingen mindre än Andreas Käck igår.
Oj, vad mäktigt.
Ja, inte minst är han ju kommissionär i vår fantasy-liga.
Ja, precis. Våra interna på Aftonbladet. Det är Andreas Käck som är Gary Bettman.
Ja, men han är också en extraordinär reporter. Och han kom ju faktiskt hitflygande direkt från Tokyo. Där han har varit på friidrotts-VM.
Ja, precis. Han flänger världen runt han.
Ja, en sann globetrotter.
Ja. Ja.
Dessutom lär ju Tu Martini Leifby vara i stan för Ryder Cup.
Nej, men är det sant?
Ja.
Ja, men den Ryder Cup ser man ju fram emot på alla möjliga sätt. Och dels ju bara en sån sak som att Leifby är där också. Men att liksom, vi vet ju hur Long Island idrottsfolk fungerar. Vilket kynne de har liksom. Och det kommer inte precis vara en normal golftävling där ute.
Nej, det kommer bli ett jävla drag. Ångrar att jag inte såg till att få en akkreditering därför att biljetterna är svindyra. De billigaste kostar $700.
Oj.
Och det är lite bökigt att vara ute där och vara publik. Det kommer ju att vara fruktansvärt, som du säger, otroligt mycket folk och en jävla fyllfest.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är tydligen så, det berättade Käck igår. De som köper biljett, då ingår både mat och dryck.
Är det sant?
Har man en biljett, då är det bara att gå och hämta upp liksom, en burgare och en bärs.
Det kommer nog folk utnyttja. Speciellt när de har utnyttjat det några gånger så att säga. Då kanske de fortsätter.
Ja, då blir det som på US Open och på Islanders matcher och så vidare.
Oj. Ja, det ska vi faktiskt. Nu är det ju NHL-fokus här, men det här kommer jag följa med intresse också.
Jag med. Mm. Och samtidigt då, mitt uppe i alltihop, det är väl inte lika stort. Men för mig är det ju då, så rullar ju försäsongen i NHL på för fullt. Och igår var jag faktiskt på min live-debut för säsongen på Madison Square Garden där New York Rangers mötte Boston.
Ja, just det.
Och roligare kan man ha, Jonathan.
Ja, jag vet ju att det är så. Det har jag sagt många gånger förr och det framgick återigen i bloggen. Det har jag konstaterat. Ja.
men det är ju fascinerande att något som kan vara så otroligt fantastiskt också kan vara så förbannat tråkigt och meningslöst. Ja. Och det ligger ju i vågskålen här också att just den här första matchen, den senaste man såg var den sista Stanley Cup-finalen.
Just det.
Och nästa match man går på är en fullständigt poänglös, meningslös försäsongsmatch. Igår var det ju dessutom, ja, ett Rangers helt utan svenska, vare sig Mika eller Adam Edström spelade.
Nej.
Och jag fattar ju inte publiken som går, det är ändå inte fullt, men väldigt mycket folk. Och de betalar för att gå in och bli engagerade. Liksom. De är inte bara jublar när det blir mål, utan när det är chanser så står upp som att det betyder någonting.
Nej. Ja, det enda de där matcherna riktigt betyder något för, det är väl kanske rookies i NHL och sådana som verkligen försöker slå sig in och göra sig ett namn inom klubben. Men veteranerna som väl spelar, de går ju på 60%. Liksom.
Ja, och för coacherna är det väl då, finns det ett värde i, som du säger, just att se spelare som är precis på gränsen till truppen, deras tryouts och unga killar då, såklart. Mm. Mm. Men det där tror jag att de ser redan på träning och så under scrimmages och så.
Där kan det nog vara ännu mer tempo, kan jag tänka mig, nästan i matchen.
Ja. Ja. NHL och spelarfacket ska ha en stor eloge för att de i nästa då kollektivavtal har skurit ner antalet. Det blir bara 4 matcher per lag i fortsättningen på försäsongen.
Ja, det är, och istället då 2 extra grundseriematcher. 84 istället för 82.
Mm.
Det välkomnar vi. Och det välkomnar spelarna jag sett också. Jag såg någon enkät om det och det var ju typ 85% som tyckte att det var rätt beslut.
Ja, det är klart. Ja. Du kan tänka dig Erik Karlsson, hur engagerad han är för en försäsongsmatch mot Philadelphia.
Nej, det är inte mycket. Och det förekommer faktiskt en hel del skador på försäsongen också på grund av att de inte riktigt går all in. Och det kanske finns på gränsen spelare som tvärtom gör det och verkligen trycker i närkamperna. Vi såg ju förra året, nu kanske inte det var till följd av den typen av tackling och sådär, men så här, konstiga skador på Patrick Laine till exempel och Drew Doughtys knä som gick sönder helt i onödan liksom.
Ja.
Det är inte helt ovanligt så här på försäsongen när det är så meningslösa matcher liksom.
Nej. Ja, och hittills har det väl inte hänt något i övrigt som liksom står ut och är värt vår tid här i podcasten.
Nej, vi ska ju lägga en väldigt massa tid på Metropolitan Division i det här avsnittet. Och vissa nyheter kommer vi komma in på, men de rör ju lagen vi ska prata om.
Ja, men jag tänkte om det var något under de träningsmatcher som har spelats, ja, som du har lagt märke till, att det här var ju intressant.
Nej, det kan jag väl inte påstå. Jag har ju följt Tampa såklart och de har ju vunnit sina 2 första här. Men det spelar ju absolut ingen roll. Vart 75% icke-ordinarie lag dessutom.
Ja, eller hur? Det var nästan inga ordinarie spelare alls på isen på garden igår. Det var Gavrikov, i och för sig. Han var bra. Men ja, de mötte ju också Boston nästan helt ute. Alltså, det var ju nästan ingen där.
Nej, det var Sadorov som var ordinarie och han avgjorde ju i förlängningen. Jag såg ju vad han gjorde då. Ja, han gick raka vägen ut. Ungefär som Per Bjurman ville göra det halvvägs in i matchen.
Ja, jag var på väg att gå hem.
Ja.
Men jag stannade bara för, jag vet inte varför jag stannade. Kanske för att höra Mike Sullivan prata efteråt. Jag gillar honom.
Ja, det är ju lite spännande. Det ska vi prata om i dagens podd för New York Rangers. De är med i Metropolitan Division.
Mm. Ja. Ja, vår stora preview då av säsongen fortsätter vi halvvägs. Mm. Vi har avhandlat Atlantic och Pacific och idag kommer vi alltså till Metropolitan Division i östra konferensen.
Ja. Mm.
Och där börjar vi går i bokstavsordning då och börjar med ett lag som många som vanligt har som en av favoriterna och det är Carolina Hurricanes.
Ja, precis. Alltså, i slutet av förra veckans avsnitt då hintade de att det kanske inte blir så mycket positivt i det här avsnittet. Att Metropolitan förmodligen är den svagaste divisionen.
Ja.
Och att kanske 5 lag i Central skulle kunna gå till slutspel om de hade tillhört Metropolitan.
7 lag i Central skulle kunna gå till slutspel, tror jag. Alla utom Chicago.
Ja, så pass till och med, sa du.
Ja.
Ja. Men däremot tror jag att Carolina skulle gå till slutspel även i Central.
Ja, de skulle i alla fall vara med och de skulle inte vinna Central, men de skulle vara med kring strecket Central, absolut.
Ja.
De är inte bättre än Colorado och Dallas.
Nej, det är de nog faktiskt inte.
Jag tycker tvärtom det är så här. Jag har ju hållit på med min stora preview, som du vet. Ja, den är i princip klar. Jag bara putsar på den. Men där är jag inne på teorin att det liksom år efter år visade sig på våren att Carolina Hurricanes i Rod Brindamore-versionen inte är ett lag gjort för slutspel. Men år efter år kommer det ändå till hösten, så är en massa experter förvissade om att nu händer det. Nu är det Carolinas tur.
Det är ett vanligt Stanley Cup-tips.
Ja, verkligen. Hockeyn har, de nu i final igen mot Vegas. Men jag tycker vi har fått bevisat att när det kommer till slutspel, de räcker inte riktigt till. Det finns ju en annan teori då om att har man förlorat, som liksom vi har varit inne på förr, det tar ett tag att lära sig vinna. Man måste förlora tillräckligt mycket först och stora matcher och bli besviken och så. Mm. Kanske är de där, men jag tror inte riktigt.
Ja, eller så har de varit där ganska länge nu, 7 raka slutspel, och så slutar det på samma sätt varje gång. De har visserligen kommit till konferensfinal flera gånger och typ alltid mött Florida Panthers och åkt raka vägen ut. Men min teori lite grann om Carolina, det är att det här spelet de står för är väldigt svårt att möta. De är väldigt jobbiga att möta och det är få lag som riktigt rår på dem. Men 4-5 elitlagen i NHL, de är för bra för att Carolina ska styra matchbilderna dit de vill. Och när de inte får spela på sitt sätt, då räcker de inte till.
Nej, och framförallt i slutspelet då, när de här elitlagen spelar på sin högsta nivå. I grundserien går det ju bra, för då är de kanske det hårdast jobbande laget av alla.
Ja.
Han tillåter ju inget annat, Brindamore.
Nej.
Gör det så jobbigt så att de som inte spelar på sitt yttersta får i allmänhet stryk mot dem när de är som bäst. I grundserien.
Ja.
Sen blir det slutspel och då blir det något annat. Och det har ju visat sig att de har svaghet som går att utnyttja.
Ja, det är lättare i slutspel också med tanke på att då möter man samma lag hela tiden. Man hårdscoutar Carolina, ja, man nöter mot dem liksom. Ja. Medan i grundserien så då möter man dem var tredje månad i princip. Och så har man spelat back-to-back mot Pittsburgh innan. Och så plötsligt möter man Carolina och åker på 2-5 där liksom. Men när man möter dem i slutspel och verkligen får läsa av hur Rod Brindamore spelar, då blir det en annan grej. För att återkoppla till slutspel där, det blir ändå 4-1 i första runda mot New Jersey, det blir 4-1 sen mot Washington. Men så möter man ett riktigt, riktigt elitlag i Florida Panthers, så blir det 1-4 istället.
Ja, ja. Och den här gången kunde han inte, som när de fick stryk med 4-0, när han sa att det här var ju, vi förlorade inte med 4-0.
Nej, det var ju, han menade ju då att det var så jämna matcher alla de fyra, ja, även om det var förluster. Mm.
Ja, ja, men nu var det tydligare. Ja. Och de har fortsatt haft problem, eller kontinuerliga problem med målskyttet då. Att de har haft så väldigt svårt att vaska fram en pålitlig målskytt vid sidan av den briljante Sebastian Aho. Nu försöker de igen. Nu kommer Nikolaj Ehlers efter 10 år i Winnipeg in. Och det är ju ingen dålig förstärkning, absolut inte. Men, frågar jag dig nu, Jonathan Ekeliv. Kommer han in med mer krut än till exempel Mikko Rantanen eller Jake Gensel? Det gör han väl inte?
Nej, skulle jag få välja av de tre spelarna så skulle jag välja Rantanen först och Gensel tvåa och Ehlers sist. Men i det här spelsystemet tror jag att han är kanske mest lämpad. Alltså, jag tycker Gensel passar bra i Carolina också. Han gjorde det ju rätt så bra. Där Rantanen var ju en oväntat stor flopp alltså.
Ja.
Nej, han passar inte in i Brindamores ettriga tempo som han kräver. Men Ehlers är ju, det känns som en Carolina-spelare tycker jag, med spets.
Ja, kanske det. Men det är också lite oroande, båda de här exemplen är ju att de inte har trivts riktigt i Carolina, eller i Raleigh. Ja. Rantanen försvann ju fort och Gensel ville ju hellre vara i Tampa.
Ja, men positivt i alla fall att de vinner dragkampen om Ehlers här, för det var ju många lag som var ute efter honom. Vi pratade om Detroit tidigare, vi kom in på Washington som var med här. Racet också nu var, visserligen verkar som inte typ Vegas eller Florida med, och då kanske Carolina hade stått sig slätt. Men i konkurrensen om Ehlers som ändå var relativt stor så ville han till Carolina. Det var inte så att de bjöd absolut mest pengar, utan Ehlers ville faktiskt dit och tyckte själv att han skulle passa i Brindamore Hockey.
Ja, det är intressant. Ja, ja, men han är bra för, absolut. Mm. Men de har ju också då försökt hypa det faktum att de har signat Connor Miller.
Ja,
Rangers-backen, och där känner jag betydligt större tvekan. Hade ju en katastrofsäsong i Rangers förra året. Han var ingenting mindre än en turnover-maskin.
Ja, ja precis. Alltså, och då är frågan, är han så svag som han var i fjol, eller var det så att hela Rangers var dåliga? Man kan ju rada upp nästan vilken Rangers-spel som helst, och alla hade ju en dålig säsong. Alltså,
ja, men det var ingen som hade en sämre än Connor Miller.
Och snacka om att de offrar för honom. Alltså, det är ett första runda val, det är ett andra runda val. Det är en stor backtalang i organisationen i Scott Morrow. Och så dessutom ett nytt 8-årskontrakt på 7,5 miljoner dollar.
Ja, det känns ytterligt tveksamt tycker jag. Det är väl som du säger, han kommer ju att benefit från nu pratar vi svenska.
Ja, men det gillar jag.
Det kommer gynna honom att spela i en mycket bättre struktur såklart. Carolina har en av de bästa försvarsstrukturerna av alla och otroligt bra defensiva backar i Slavin då framförallt. Men jag tror att de just nu känns det som de överskattar den här signingen något alldeles enormt. Eller den här traden var det ju då, som du mycket riktigt påpekar.
Ja.
Scott Morrow har gjort bra intryck i Rangers under, kan jag säga. Vi återkommer till dem, men han har sett riktigt bra.
Ja, det är en stor talang faktiskt. Ja, apropå backa så får vi också nämna att Alexander Nikishin är med från start nu. Han
verkligen
slängdes ju in i leken sent under våren och rakt in till slutspelet i princip i våras. Imponerade ju lite grann då, men var ju helt färsk liksom, nästan jetlaggad fortfarande. Det ska bli spännande att se honom nu från start när han har varit med på en helt camp och så vidare. Det har ju varit KHLs bästa back, rapporteras det de senaste åren, det har jag inte visat skymten av. Men man såg ju redan i våras att det är en riktigt skicklig back de får in där.
Absolut, jag var riktigt imponerad av honom. Där tror jag ju faktiskt däremot att de har en poor man's Cale Makar på lut om ett tag.
Nej, men jag tycker också att jag gillar hans pondus som han visade där.
Verkligen.
Orädd och...
Som du säger, han var ju helt färsk. Pratade inte ett ord engelska. Kom in i slutspelet och spela som att det var inga problem.
Nej, precis. Så att, jag tror Carolinas självbild när de går in i den här säsongen är nästan på det hockeynews-nivå där. Det är såklart att de ska gå hela vägen igen och att de känner att de har stärkt laget. För de har haft mycket löneutrymme att jobba med här inför sommaren. De hade kunnat förlänga med Burns om de ville. De hade kunnat förlänga med Orlov och så vidare. Men de tycker att de har förstärkt överallt. Alltså, det är Ehlers istället för en Roslovis till exempel framåt. Och det är Nikishin. Och det är Keandre Miller istället för Orlov och Burns. Så de tycker nog att de...
Ja, men där har de fel. Eller Miller.
Ja.
Ja, och sen är det ju intressant på målvaktsfronten då. Du berättade en sak för mig precis innan vi började spela in här.
Ja, vi får se vart det tar vägen någonstans. Men det är fortsatt Andersen och Korsetkov i kassen som vanligt. Mm. Men det kan bli Carter Hart alltså. Kontroversiellt nog. Vi pratade om det förra veckan att han är tillåten att komma in i spel igen. Först från 1 december i så fall. Men som jag förstår det kan han liksom skriva kontrakt redan nu i oktober. Sen blir spelklar först i vinter då. Men att han har narrow it down till 4 lag rapporterar TSN då. Och att 2 namngivna klubbar är Carolina och Vegas.
Vegas också, ja. Ja, Vegas blir man ju inte förvånad över.
Nej, de har ju inte så mycket moral att ta hänsyn till där. Det struntar de fullständigt i.
Ja, vi får se. Det låter ju inte som ett ringing endorsement av Fredrik Andersen då, som jag ändå brukar vara väldigt freezy mot och tycker var ganska bra förra säsongen. Faktiskt även i slutspelet. Ja, inte nog med att han lät bli att bli skadad för en gångs skull, utan han spelade rätt bra.
Ja, alltså min teori om Andersen är att han passar väldigt bra i Brindamores spelsystem. Han är ofta bra liksom, framförallt i grundserien då, bra siffror Carolina för att de släpper ju till väldigt få chanser. Alltså Slavin slår bort alla returer framför dem och sådär. Det är ganska tacksamt egentligen att vara Carolina-målvakt. Men i slutspelet när de möter de här riktiga elitlagen och motståndarna faktiskt bryter sig in framför slottet där, då blir han lite avslöjad Andersen. För han är kanske ingen så här reflexmålvakt precis, utan ganska positionssäker och litar på sin stora kropp. Men när han blir lite mer testad, då är han kanske inte så där våldsamt vass trots allt. Så vi får se om det blir en Carter Hart istället.
Ja, jag är också nyfiken på att se om vi har ju 2 svenska unga svenskar i organisationen, i Felix Unger Sörum och Noel Gundler, eller Gundler, vad säger man?
Gundler skulle jag säga uppifrån Norrbotten.
Gundler.
Gundler.
Ja, det ska vi. De står ju på gränsen. Vi får se. Det är intressant.
Och jag vill säga också, det tänkte jag nämna i somras när vi pratade Carolina som jag glömde bort då, men som jag tycker är värt att poängtera, att U18-VMs poängkung, han var svensk. Alltså det var ju 07-kullen som blev draftad i somras, och den som gjorde mest poäng i 07-kullens U18-VM, om man kan säga så, i våras, det var Filip Ekberg. Och vart gick han i draften? Alltså spelade 221 totalt av 224. För att han är lite småväxt. Och lyckades inte i OHL, Ontario Hockey League, då, riktigt anpassa sig till amerikansk hockey sin första säsong där borta. Men det är kanske inte så lätt när man är 17 år och byter kontinent och flyttar hemifrån. Inte ens myndigen att göra toksuccé direkt. Men i U18-VM mot alla de bästa spelarna som gick högt i första runden. Med Anton Frondell i samma lag till exempel så var det Filip Ekberg som gjorde mest poäng. Men eftersom att alla ska drafta sin egen Sam Bennett så ramlar alltså Filip Ekberg ner till nästan att ens blir draftad då. Till slut är det Carolina. Men det måste jag ge beröm till Carolina. De tittar faktiskt inte så mycket på om man är 1,92 lång och väger 90 kilo redan nu. Utan de har ju sådana här som Logan Stankoven 1,73. Jackson Blake som var en succé-rookie förra säsongen. Vi har haft Jesper Faster och Jordan Martin upp och sådär. Jätteeffektiva spelare i Brindamores system som inte är speciellt storväxta. Nej. Och jag säger inte att Filip Ekberg kommer bli en stor stjärna i NHL, men han har mycket större chans än många av de 220 framför sig, skulle jag vilja påstå.
Ja. Ja, jag tror att The Bunch of Jerks går långt, men inte hela vägen. Jag kan se honom i andra eller konferensfinal igen.
Ja, jag säger samma sak. Jag tror de vinner den här divisionen. Kanske går till och med till konferensfinal, men inte längre så. Där tar det stopp som vanligt.
Ja. Tyvärr, pojkar. Vi tar oss ut till den väldigt fina flygplatsen i Raleigh. Underskattad flygplats. Ja. En av mina favoriter. Och flyger till Columbus. Vi får nog lov att byta någonstans. För det går inga direkt flighter, tror jag.
Nej, men det är härligt att vi ska flyga med Björn igen, eller?
Ja. Och vi flyger till centrala Ohio. Och där har vi då Columbus Blue Jackets. Som var en stor positiv överraskning i fjol. Vi trodde väl lite till mans att de skulle få ägna sig åt och helas och sörja efter den fruktansvärda Johnny Gaudreau-tragedin.
Ja.
Och att hockeyn därför liksom skulle komma i andra hand. Men de gjorde ju tvärtom. De samlade sig kring sin fallne kamrat och använde sorgen som bränsle, kändes det som.
Verkligen, alltså vilken säsong de gjorde utifrån förutsättningarna. Kanske allra främst personifierat av Sean Monahan som gjorde en kanonsäsong. Alltså Gaudreaus bästa vän.
En av Johnny Gaudreaus bästa vänner, ja, precis.
Ja.
Och var ju inte så särskilt långt. Ett tag var de ju på rätt sida strecket. Kom av sig lite på slutet, men var inte långt borta.
Nej, precis. Alltså, tyvärr för Columbus del, som brukar vara lite av ett återkommande tecken i den organisationens historia, att när det väl börjar brännas lite grann, när de får lite press på sig och sådär, då orkar de inte riktigt hela vägen.
Nej. Nej, men väldigt bra gjort ändå. En sån som Zach Wierenski, det var ju liksom en career season för honom. Han var ju rena Norris Trophy-backen.
Exakt, alltså över en poäng per match som back, alltså, och Norris Trophy nominerad.
Ja, och det här och så var Dean Everson, får jag lov, han har ju vuxit i mina ögon på senare år. Han och Don Waddell, general manager, skötte ju den där väldigt väldigt svåra situationen på ett värdigt och väldigt bra sätt.
Ja, väldigt värdigt och liksom kanalisera allt känslosvall helt rätt liksom.
Ja, jag är imponerad nu. Tänker de så väl att de ska spinna vidare på det där. Men jag är lite, tycker, samtidigt som jag ger Waddell beröm för vad han gjorde i fjol, så tycker jag att han kunde ha fått mer gjort i sommar och spetsa till det här laget.
Jag håller verkligen med. Alltså, det kan mycket väl bli bättre organiskt genom att de unga spelarna fortsätter att ta kliv som vi såg förra året. Alltså, Adam Fentille var imponerad av ju längre säsongen gick. Kirill Marchenko var ju rena poängsprutan. Ja. Dmitri Voronkov där också, och Kent Johnson och allt vad de heter. Men ja, nej, det blev inte mycket till värvning under sommaren. Det ska ju dock sägas att även om Johnny Gaudreau valde att flytta dit en gång i tiden, så är det ju inte så att free agents väljer Columbus före Florida Panthers till exempel.
Nej.
Och det sägs ju att Columbus kommer det bästa ekonomiska budet till Noah Dobson från New York Islanders, men att han då hellre valde lägre lön i Montreal för att flytta dit än Columbus. Så att de försökte en hel del. Han ryckte i fler backar dessutom, Don Waddell, men det slutade med att han fick panik. Ingen vill dit. Jag får resigna Ivan Provorov på ett jättekontrakt.
8,5 miljoner per säsong. Det är helt galet ju.
Alltså, mer än 2 miljoner mer per säsong än jämnårig Aaron Ekblad som precis har vunnit Stanley Cup. Så att det var ju ett brutalt överbetalt kontrakt. Men han kände väl där att nej, annars så kommer ju laget kanske bli sämre, för då får vi liksom ingen, då tappar vi Provorov och kan liksom inte hitta en lämplig ersättare.
Nej, ibland sitter man i en taskig sits när det gäller den där saken. Men annars är ju nyförvärven då, det är på djupet liksom. Det är Charlie Coyle och svenska Isak Lundström som lämnar Anaheim efter alla år. Och Miles Wood. Det är inget fel på dem, men det är inte något som, det är inga game changers.
Nej, precis. Och Cole och Wood, det var en trade från Colorado, och faktum är, om man ska vara krass, så var ju det lönedumpar från Colorado för att kunna allokera sitt löneutrymme bättre. Så det har ju lite med löne dåliga kontrakt att göra det också. Spännande med Lundeström, vill jag säga. Däremot, största problemet förra säsongen som gjorde att de föll platt, skulle jag vilja påstå, var målvaktsspelet. Elvis Meskikens där.
Jag skulle just komma till det. Han hade också behövt hitta en bättre målvakt i sommar. Ja. Men det lyckades han inte med. Elvis har inte levt upp till sitt namn.
Nej, han har ett väldigt bra namn, och han har fått det där fina kontraktet för att han inledde NHL-karriären fint. Men nu är han ju en av de sämre, kanske den sämsta första keepern i ligan. En av dem i alla fall.
Ja, det är han. Tyvärr. Alltså, och nu var det ju någon Brovink här, och de fick in han från Philadelphia.
Ivan Fedotov. Och möjligt ännu sämre.
Ja. Ja. Det var ju, den kändes konstig. För det är liksom...
Då hade de nästan bättre med Bulgarien i så fall.
Ja. Nu ska vi inte överdriva.
Nej, nu ska vi... Nej.
Men det är bekymmersamt, och det kan behöva rättas till. Men ändå, som du säger, det är många unga fina spelare och sådana som... Hade de spelat på någon annan marknad med lite skarpare strålkastarsken, så hade sådana som Voronkov och Marchenko fått mer cred, för de var riktigt bra.
Ja, alltså sett till målchanser för och emot, så vill jag minnas att den kedjan med Sean Monahan som center var faktiskt bäst i ligan, skapade mest, eller om det faktiskt var så att de var inne på flest mål som trio och minst emot i den procentuella fördelningen där i hela ligan, så det säger ju en hel del. De gjorde alltså mest mål 5-5 i hela NHL förra säsongen, men de släppte in i princip lika många mål också.
Ja, men jag tror det är inte precis någon contender, men jag tror att de är ett bubbellag i den här inte alltför knivskarpa konkurrensen.
Nej, precis.
Så har de chansen.
Släng in dem i Central och det blir jobbigt där.
Det är inte alls gott.
Nej, men här så känns det som att det är inget jättehögt odds på att Columbus skulle kunna knipa en slutspelsplats.
Nej, absolut. De är precis där på gränsen och skulle kunna... Det är svårbedömt vissa lag i den här divisionen också.
Ja, precis.
Vi ger en artig liten applåd ändå till Columbus.
Ja, de kan få en liten sån här golfapplåd som vi inte kommer att höra så många av snart här på Ryder Cup. Nej.
Och sen fortsätter vi med ett nytt plan och flyger till Newark. Här blir vi kvar ett tag nu i området.
Just det.
De här lagen ligger på rad i bokstavsordning.
Ja, nu blir det inte så mycket flyg längre, utan nu får du hjälpa oss i kollektivtrafiken istället.
Ja, och här har vi ju då New Jersey Devils. Och vad gäller New Jersey Devils så har jag ett namn som bara allting hänger på, skulle jag säga. Det har visat sig nu. Jack Hughes.
Ja.
Han, så länge han spelade förra året, fram till början av mars, så var de i princip så bra som vi trodde att de skulle vara. Sen vart han skadad igen, försvann resten av säsongen, och så vart de ett ganska ordinärt lag.
Ja, precis. Och mot just Carolina då hade de inte mycket att sätta emot i första rundan. Det var ju, den serien tog i slut snabbt.
Jack Hughes är bästa hockeyspelaren här i Metropolitan Area. Ja. I alla fall av forwards. Han är den största stjärnan här. Så bättre än alla i Islanders, bättre än alla i Rangers, inklusive din favorit Panarin.
Nej, men det köper jag. Jag är ett stort Jack Hughes-fan. Och backar vi 2 år tillbaka i tiden när faktiskt Jack Hughes spelade en hel säsong. Nu har ju 2 raka tagit slut med axeloperationer, vilket i sin tur är oroväckande.
Ja.
Men när han spelade en hel säsong senast, då gjorde han ju 99 poäng. Och New Jersey slutade 3 i hela NHL.
Ja. Jag tror ju så här att de har ju höga ambitioner där ute nu. Och ser sig som ett lag som kan utmana. Och på pappret är det så. Med honom intakt och skadefri i laguppställning så är New Jersey ett riktigt jävla farligt lag. Bra, han har byggt något riktigt bra här, Fitzgerald.
Ja, så jag skulle vilja påstå att de är ganska tydligt bättre lag på pappret nu än för 2 år sedan då när de slutade 3 i NHL. Alltså de har ju Markström i kassen nu. De har en mycket bredare backsida med Pesci och Dillon till exempel, och Hughes och Nemeth som talanger och så vidare. Och sen så lite mer secondary scoring framåt också.
Ja, jag tror att de till och med på djupet, tycker jag de på forwardsidan i alla fall ser bättre ut i år, lite bättre i år. För de har fått in Connor Brown och Dadonov det liksom stagar upp, gör dem lite svårare att spela mot, tror jag, när de formationerna är inne.
Ja, precis. Och så kommer vi komma in på en sån i Islanders också. Vi har redan varit inne på Nikishin i Carolina. Men det kommer över en sån här KHL-ryss som är typ 24-25 år och borde vara på väg in i sin prime, som är liksom etablerad på seniornivå, som kommer över nu till New Jersey. Arseni Grytsiuk, eller något sånt där heter han.
Just det.
Och han tror de ska liksom, han ska inte testa sig av själv först, utan poängen är att han ska ta en plats direkt och öst in poäng i KHL i Sankt Petersburg. Så vi får se, man vet ju aldrig med dem där. New Jersey har ju testat med Nikita Gusev förut och det blev ju en flopp till slut. Mm. Men det finns ju lite uppsida i alla fall.
Ja, men use. Det är vad det handlar om ändå. Andra, som du säger, var ju bra. Alltså, Bratt hade ju också ett career year.
Svensk var en kung.
Ja, och Nico Hischier var väldigt bra. Men för att de ska bli verkligen elit så krävs det att Jack the Ripper är med.
Ja, så är det verkligen. Han är katalysatorn till hela, ja, till offensiven där.
Sen har de ju ett litet problem med hans bror då, som inte är signad än. Det är ju kontraktsbråk med Luke Hughes.
Ja, precis. Det är ju lite oroväckande och de verkar inte vara jättenära en lösning. Lite bättre kanske än Mason McTavish i Anaheim och Luke Evangelista i Nashville. De har inte ens, men de är kvar i Kanada. Jag vet faktiskt inte vart Luke Hughes befinner sig, men de andra, de är, har inte ens åkt. De är hemma liksom. Luke Hughes, där sägs det ju att de är överens om ett långtidskontrakt rent på den punkten, alltså 6 år sägs det till och med att de har bestämt sig för. Men sen är det ju svårt då, summan alltså, för det är ju faktiskt så att ska de skriva ett 6-årskontrakt med Luke Hughes, då måste de överbetala här första säsongen. För att lönetaket är ju vad det är nu, men men var de 2-3 åren så sägs det att det ska vara uppe på 113 miljoner och sen öka efter det också. Och då förstår man att Luke Hughes Camp vill få upp cap-hitten redan nu då, så att det procentuellt sett, att det inte blir för lågt om några år bara liksom. Så att det är väl där skon klämmer, men det verkar som att de, jag skulle vilja påstå av RFA-bråken just nu, så är det här den minst infekterad.
Ja, vi får se. I båset har vi samtidigt då Sheldon Keefe. Han ska ju sin andra säsong där och honom har vi ju stort förtroende för, men jag tycker att det var så där förra året, för att han var så grinig. När det började gå emot så var han väldigt frätande kommentarer kom det om spelare. Oväntat tycker jag.
Kastade han under bussen?
Ja, till exempel Markan kastade han under bussen vid något tillfälle. Ja. Och det tycker jag han får vänja sig av. Men nu säger mina kompisar att Toronto att jo, så var det alltid Toronto också. När det gick emot det vart han sådär. Så det kanske är ett drag hos honom.
Ja, nej, jag håller med om det. Var inte så sympatiskt där under vårkanten faktiskt från hans sida. Annars har vi ju som sagt hyllat honom många gånger.
Ja, nej, men jag tror att igen, om Jack håller sig hela fri, då är New Jersey definitivt ett av topplagen i divisionen. Och kan ställa till med skada i slutspelet också. Det tror jag.
Ja, absolut. De skulle kunna vinna den här divisionen och ta sig hela vägen till en konferensfinal eller så.
Bäst i stan. Om jag får uttrycka.
Så är det.
Ja, men nu, då tar vi bilen då och gör den väldigt vackra resan från Newark till Belmont Park. Man får åka över Brooklyn och man åker ut efter vattnet och det är väldigt vackert där.
Oj då. Ja, härligt.
Och där kommer vi till New York Islanders då, som där har vi ett lag som är väldigt svårbedömt just nu tycker jag. Det har ju hänt mycket. Lula Muriello framförallt har försvunnit då. Åldermannen, 80 år gammal, får inte fortsätta som GM. Han tycker säkert att det är helt galet. Ja. Och har ersätts av, hur uttalar man det?
Mathieu Darche.
Ja. Som började med att inte lyckas behålla Noah Dobson och det var inte så bra.
Nej, men det blev ändå positivt till slut där kring, nu pratar jag svengelska här, draften. Dels såklart i och med att de hade en dundertur och liksom vinna draftlotteriet, hoppa upp 9 platser.
Ja, det var inte hans
bedrift. Nej, precis, det var inte bedrift, hans förtjänst precis. Men där fick de ju Matthew Schaefer, det ska vi prata om, draftettan då, backen. Vi får se om han kan ta plats redan från start. Men så gjorde de ju den här Noah Dobson-traden då, och då fick de ju 2 första runda val för honom, plus Emil Heinemann kan vi lägga till. Och en av prospekterna de fick in där var ju Viktor Eklund, som kan bli bra på sikt. Men absolut, i ett nuläge så är det klart att det är en förlust på backsidan, en stor sådan, att bli av med Noah Dobson som varit god för 70 poäng som bäst tidigare i karriären.
Ja, de här draftvalen, det är ju såklart bra på sikt. Men det gör ju ingenting för Patrick Roy i år.
Nej.
Och den där sortens back är ju liksom, det pratar vi om när vi pratar om Montreal, att sådana blir liksom inte tillgängliga när de är 25 år.
Men nej, han är ju född på 2000-talet liksom. Han är...
Ja, så att det känns lika tungt som när de tappade Devon Taves, tycker jag.
Ja, ja, absolut.
I övrigt så är det, ja, det kommer ju in, du nämnde den här Shabanov är ju väldigt spännande.
Ja.
Och så har de fått in Jonathan Drouin som, ja, vi väntar ju på att han ska hamna någonstans där han får ut all sin potential.
Ja, jag tyckte han fick fart på karriären igen med gamla barndomskompisen och juniorpolaren Nathan MacKinnon.
Men inte så att klockorna ringde.
Nej, det sprakade inte om honom liksom. Och nu är ju trots allt Colorado prioriterar inte att förlänga med honom.
Nej, och varken han eller någon annan som kommer in känns som de omedelbart rättar till Islanders senaste stora problem de senaste säsongerna. Och det har ju varit oförmågan att hålla ledningar.
Ja, det är sant.
Det var lika med Dagobert Mackan och det har fortsatt med Patrick Roy nästan ännu värre.
Ja,
att de inte kan stänga sina matcher när de leder.
Nej, precis. Och där har väl inte, jag menar, Matthew Schaefer, jättespännande 18-årig back. Han kanske inte kommer in och täpper igen totalt där. Det är en offensivt extremt skicklig back.
Ja, ja, jag tror att han tar plats direkt. Det har varit väldigt, det är hype kring honom.
Ja.
Det är liksom det som får den där galna publiken, den galnaste fanbasen i ligan, att ändå känna hopp liksom. Så att jag tror att de kommer inte att våga hålla honom utanför laget, för nu vill de fansen se Schaefer. Han är ju en karaktär som person också.
Ja, verkligen, vad han imponerar och hur mogen han redan är.
Ja.
Ja, men sen också på isen då, han är ju så snabb. Han är ju lite Cale Makar-hållet liksom. Det är en flashy back där.
Ja. Så att... Ja, precis. Han kommer nog att vara med och kommer att orsaka mycket rubriker. Det kommer att vara bra i början, men kom ihåg, det är en lång säsong. Det som händer i nu i oktober och ännu mer det som händer nu på försäsongen säger ingenting.
Nej, nej. Men alltså, jag håller med om att de är lite svårplacerade och det är både utropstecken och frågetecken. Men det känns ändå lite uppfriskande att Lamoriello har bytts ut mot Darts nu och att det har hänt lite i truppen liksom. Alltså, det var ju redan Lamoriello som kom fram till att de inte skulle förlänga med Brock Nelson till exempel. Nu har Matt Martin lagt av, Dobson är borta. Det är ändå, det var ungefär samma gäng som Lamoriello hade bestämt sig för. Men nu är det ändå lite nytt och fräscht blod. Och så kommer en sån jätteinjektion som Schaefer in.
Så att... Ja, jag tror att det är väldigt bra att Lou är borta. För han överskattade det här laget. Han hävdade att det här laget var så bra så det ska vinna. Och vägrade liksom modifiera den uppfattningen vad som än hände.
Skrev långtidskontrakt efter långtidskontrakt och gled längre och längre från contention.
Liksom. Ja, ja. Sen får vi se då, hans coach är ju kvar i Patrick Roy, men när det kommer in en ny general manager så undrar man ju alltid, han kanske har en egen favorit där ute och börjar dåligt och de här tendenserna med tappade ledningar fortsätter, då tror jag att Roy kan ligga lite taskigt till.
Ja, så för min egen del skull här i NHL-podden så hoppas jag inte att de gör det så enkelt som att de tar in sin nya assisterande som ny head coach i så fall, alltså Bob Bogner säger jag då.
Nej, just det.
Det brukar bli vulgärt, men han har kommit in som ny assisterande och han har ju varit huvudtränare förut. Jag hoppas inte att det blir en move senare under säsongen, för det blir problematiskt för mig. Men jag vill nämna Emil Heinemann också, som jag tycker att Elliot Friedman sa intressant, alltså insidern på Sportsnet här för några månader sedan, eller i samband med att den traden gjordes, att det var inte bara en ren slump att de liksom handplockade honom från Montreal i den traden, utan de ville verkligen ha honom för Noah Dobson, och att de ser honom som en del i en ny identity line som de har haft så otroligt länge i Islanders där, med Martin, Cizikas och Clutterbuck. Men nu har ju Martin och Clutterbuck slutat, bara Cizikas är kvar. Tanken är att Emil Heinemann ska in där nu och liksom forma en ny identity line, för de ser de egenskaperna i honom.
Ja, jag gillar Heinemann väldigt mycket. En mas i New York-området, det kan du...
Bara en sån sak.
Och jag tycker han var bra i Montreal. Han har ju ett helvete skott också.
Ja. Fart och skott.
Ja. Och liksom ett rivjärn. En slitvarg. Så, ja, det ska bli jättekul att se honom.
Inte helt olik Simon Holmström. Som jag skulle vilja påstå är en dark horse för att ta sig in i OS-truppen.
Absolut.
Absolut. 20 mål förra säsongen. Näst mest shorthanded poängen de senaste två åren.
Ja, det är en specialitet av Guds nåde.
Mm. Ja.
Ja, så vi får se det. Som sagt, lite oklart med Islanders. Det kan vara både vara fågel och fisk.
Ja, precis. Svårplacerade, men ändå lite roligt lag för en gångs skull, känner jag, att följa kommande säsong efter att det varit lite statiskt och på nedåtgående ett tag.
Yes. Men jag tror att de är utan slutspelet, säger jag. Det är mitt grundtips.
Mm.
Särskilt som målvaktsparet känns inte lika solidt längre. Sorokin är nog fortfarande riktigt bra, men Valamo börjar tappa lite.
Nej, ja. Nej, precis. Ska jag säga, drömscenariot för Islanders den här säsongen som skulle göra fansen nöjda och som skulle innebära en slutspelsplats, det är om Sorokin är grym i kassen, till och med Valamo kan backa upp honom ännu bättre, att Schaefer slår igenom direkt.
Oh.
Och att Matt Barzal, liksom, han spelar ju faktiskt, Barzal, han spelar ju bara 30 matcher förra säsongen, att det kan bli 82 den här gången, att, den, liksom, ja, att han kan bli den där första centern de verkligen har trott om honom, då blir det ju ett lyft i alla tre lagdelar.
Ja. Ja, men det är många om.
Ja, det är mycket om. Det kan bli dåligt istället också.
Mm. Ja. Ja, men du, nu tar vi bara bilen eller tåget in till Manhattan då.
Ja.
Och tar in här i Horken på 48 våningen. Mm. Och sen tar vi oss över till Garden igen, som den gången när vi åkte taxi dit och det var lite panik.
Ja, det har jag varit med om.
Det var, ja, vi fick ju plötsligt besked om det var Henka, det var skadad länge.
Just det.
Och han skulle hålla presskonferens om sin comeback eller om sin skada.
Ja.
Och vi satt, det tog en jävla tid på 34 graden med taxi. Så vi hoppade ut, eller hur?
Ja, det gjorde vi. Just det, precis. Och sen,
några kvarter från Garden och sprang.
Exakt, och det var slalom mellan allt folk där för att ta sig fram. Och det var dramatik.
Ja, du var lite, jag hörde dig bakom. Oj, 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 oj.
Det kändes nästan lite filmiskt, liksom. Som en sån New York-deckare nästan.
Ja. Ja, men där på Madison Square Garden då har vi New York Rangers, som var en grav besvikelse förra året. Klappade ihop fullständigt och spelade försvarsspel som Björbo i Dalarna.
Ja, faktiskt.
Och ja, nu hoppas de ju på en comeback den här säsongen med mycket nytt. Och framförallt, det viktigaste är nog att Chris Drury, den ibland väl cyniske general managern, har slutit fred med spelartruppen. Förra sommaren var det mycket, det var ju liksom svår disharmoni för att de ledande spelarna var extremt missnöjda med hur han behandlade några av dem.
Trotjänare.
Ja, det började redan med Barclay Goodrow-traden. Sen skete det sig med Jacob Trouba, situationen var helt knäpp.
Negligera hans no-trade-lista där lite grann.
Ja, och sen så hände saker runt laget med personal som fick sparken på konstiga grunder. Det var väldigt dålig stämning i Rangers förra säsongen överhuvudtaget. Nu, det har ju skett välja saker med truppen nu också, men de är mer nöjda med hur han har skött det och hur han har kommunicerat det, tydligen.
Ja.
Han har ju tagit bort pappan himself, Chris Kreider.
Exakt, klubbikonen.
Ja, men han är ju bara, om man ser tillbaka på hur många som har försvunnit sen förra säsongen började, det är ju helt remarkabelt. Det var kapten Trouba och Miller och Capocacco och Philip Hytil och Jimmy Vesey och hur många som helst som ja, har försvunnit på kort tid. Ryan Lindgren.
Från det lag som vann President's Trophy, ska vi komma ihåg.
Ja, året innan. Mm. Så det har skett omvälvningar här, men de har landat i något som känns bättre nu. Och de har ju fått framförallt då också in en coach som känns som ett jävla stort lyft jämfört med Peter Laviolette och innan honom Gallant och alla andra.
Ja, just det. Det vill jag däremot konstatera med Rangers att oavsett hur bra eller dålig coach de får in så brukar de svara bra på coachbyten, för att Laviolettes första säsong, President's Trophy för konferensfinal, Gallants första säsong, konferensfinal.
Ja, men jag tror att Mark Sullivan är mycket, jag tror han är en av ligans allra bästa coacher.
Mm. Och vi ska komma ihåg det var länge sedan han bytte jobb. Men när han väl gjorde det, när han tog över Pittsburgh Penguins, då blev det två raka Stanley Cups. Så han fick fart på dem.
Ja, men nu ska vi inte överdriva.
Nej, precis, men ja.
Och det känns som Drury har väntat väldigt länge på honom.
Ja.
Det har varit hans liksom target coach. Som det, när chansen fanns här så bara högg han och Salvan får nog väldigt bra betalt och så också.
Ja, ligans bäst betalda coach. Det var han redan i Pittsburgh, sägs det, men nu blir han väl det, eller nu är han ju det i Rangers. Och det har du rätt i, det är ju rapporterats att Drury var väldigt het på honom senast. Hans kontrakt var på väg att gå ut med Pittsburgh, men förlängde den. Då stod ju Drury redo med det dyraste kontraktet också.
Ja, och sen redan i fjol kom ju JT Miller in då, och känns som han har satt en helt ny ton för laget. Ja. Nu är han utsett till kapten och han har lanserat en ny deras nya motto är no BS, no bullshit, står det på tröjan.
Oj, ja.
Och det känns som det är en bra slogan för det här laget. Ja. De har också fått in, och det tror jag också är väldigt bra signing, är ju Gavrikov då, Vladislav Gavrikov från Los Angeles. Det känns som det bästa backpartner Adam Fox har haft på, ja, sen han kom hit.
Ja, det kan bli synergi där, att det får dubbel effekt. Dels får de in en väldigt bra defensiv back i Gavrikov, och det kan förlösa Adam Fox också och göra honom till den där Norris Trophy-backen vi vet att han kan vara.
Ja, och det är ju det viktigaste för det laget, att defensiven blir bättre än vad den var i fjol, och det känns väl som att Sullivan kommer in med en helt annan struktur, ett annat system. Han pratade igår om att något slags hybridsystem, det måste ju bli otroligt mycket bättre om de ska ha en chans att alls gå till slutspel. Samtidigt som det är, även framåt, det är gott om spelare som behöver vara mycket bättre än vad de var i fjol. Mika, ja. Panarin, Lafreniere, Trochik. Det som var ett utropstecken i år var ju han Will Cooley.
Cooley, ja precis.
Cooley.
Ja, precis, man får tänka cool. samtidigt, de börjar bli lite äldre nu också, så att det är... De borde vara tillräckligt bra fortfarande, men de kanske är 2 år sämre jämfört med Presidents Trophy-säsongerna. Så Mika är 32, nu Trocheck 32, Panarin 34.
Ja, jag tror inte att det är något Presidents Trophy-lag igen, eller konferensförlag. Men de ska kunna ta sig tillbaka i slutspel, tycker man. Ja. Så det är om Shestorkin, nu fick inte han några förutsättningar att briljera i fjol, eftersom det var ju rena jävla... Du har försvaret.
Liksom. Ja, de hade kunnat nästan haft Patrick Rye sin prime i kassan, och ändå hade det inte gått. Liksom.
Det var som kakaduan i Kalanka på julafton. Där. De for omkring åt alla håll och kanter. Och släppte till chanser. Och slog felpassningar så det stod härliga till.
Ja.
De var lätta att spela mot.
Verkligen, verkligen.
Det blir intressant med Mika då. För att han med all sannolikhet flyttade ut på en kant. Då. Han trivs bäst med JT Miller i mitten och spela själv på en kant. Det är vad de siktar på till att börja med i alla fall.
Snacka om enorm skillnad i kemi med JT Miller jämfört med Elias Pettersson. För där var ju han ett stort problem, alltså sprickan i omklädningsrummet, olika läger som infekterade hela situationen där och ohållbart att ha kvar JT Miller. Men kollar man på Mikas poängskörd före och efter traden, så var det så att han hade gjort 29 poäng på 50 matcher innan JT Miller-traden. Sen ut som ytter med JT Miller under våren. Och då gör han 33 poäng på 32 matcher. Mika alltså.
Problemet om man flyttar ut honom på kant är ju att det blir ganska tunt down the middle. Då är det JT Miller och Vincent Trocheck. Sen måste Sam Carrick och Jusuf Pärssinen steppa upp.
Det blir en pärs för Rangers att klara det alltså. Nej, men där ser jag ju en svaghet ändå om man ska jämföra med de riktiga topplagen totalt sett, men även i divisionen, att djupet känns väl lite svajigt.
Ja, det där kan behöva korrigeras under resans gång, och det blir inte lätt att hitta en värdig center till.
Ja, men återigen lite positivt, så en som jag är lite spänd på, som jag har sett gjort mål i de två första Rangers-matcherna hittills, som i alla fall tagit i 100%, det är ju Gabe Perreault. Den unga college-stjärnan, och han har varit kung i JVM också för USA. Det är ju en stor talang, den största talangen de har, som inte etablerats i NHL än. Men nu ska han få chansen på allvar här i höst. Och ja, med tanke på, det ska man säga, de tog in Gavrikov, det hade de råd med i alla fall. Men annars har de inte haft så mycket löneutrymme att jobba med. Mycket på grund av att nu är ju Igor Shestorkin dyraste målvakten i hela ligan. Han höjde sin lön ordentligt och tog upp massa löneutrymme med den. Men kan de organiskt liksom med jorden de sår själva, så att säga, få upp lite spelare underifrån genom draften, så är ju Gabe Perreault den man kan hoppas på den här säsongen. Det skulle kunna, det var ett riktigt bra nyförvärv, om man kan kalla det så.
Ja, det är positivt, och mer negativt är att Brendan Othman inte har varit något bra alls.
Nej.
Men du, nu ska vi inte prata så mycket om Rangers, nu pratar vi mest om dem, och då kommer jag få skälla för att säga att det är bara de jag bryr mig om, vilket inte är sant. Men jag tror att de är precis ovanför strecket.
Ja, ja, precis. Jag har inte bestämt mig än. Jag måste ju tippa nu till Bibeln. Det är snart deadline, men ja, vi får se vart vilken sida de hamnar på.
Jag skickar in mina tips.
Ja, det är bra.
Vi tar bilen ner för Interstate 95 till Philadelphia. Där vi har Flyers med spelare som andas ut. Det är för att deras coach heter inte längre John Tortorella.
Ja.
Och det är ingen picknick att spela under honom.
Nej, det är det verkligen inte. Jag tror till exempel en sån som Sean Couturier tycker det här är skönt.
Ja.
Cam York, som blev nästan förnedrad på slutet där i sin behandling av...
Ja.
Ja, tycker nog det är skönt.
Ja, jag förstår det. Jag tror de tycker det är skönt att Tårtan inte är där längre. Men jag tycker samtidigt de ska vara tacksamma för att han var där. För det är för att han har ju knådat den här degen ordentligt och gjort ett ganska mjukt och otydligt lag till något helt annat än vad det var när han kom dit. De är hårda, de är svåra att spela mot, de ger aldrig upp. Det har ju han planterat där nu. Och det kan Rick Tocchet som är ny coach då skörda frukterna.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Det slutar lite förärligt, men totalt sett fanns det ju stunder under Tortorellas period i Philadelphia när de såg riktigt bra ut och verkligen överpresterade.
Ja, absolut. Nu kommer vissa då att få mer frihet, och framförallt tänker vi ju då Matvei Mishkov, ska det bli väldigt intressant att se.
Ja, det ska bli jättespännande, ja.
När han får lite lösare tyglar, och samtidigt får han in en kompis av nästan samma sort i Trevor Zegras då, som kommer från Anaheim, och vi vet ju att han kanske inte har varit så effektiv, men han har varit väldigt rolig att titta på emellanåt.
Ja, precis, och i hans fall så blev det ju en mini-Tortorella som tog över där i Cronin.
Ja.
Sina två första säsonger var han ju superhypad och affischnamn för NHLs tv-spel där och All-Star-helgen och så vidare. Han gjorde två raka 60-poängssäsonger. Sen kom Cronin in, han hade lite skadeproblem också. Men då kom han väl inte ens upp i 60 poäng totalt under två år med Cronin. Så att, han blev också spännande. Vi ska ju lägga till att Tocchet är väl liksom inte superoffensiv coach han heller. Det är ju defensiven först. Men han är ju modernare i sitt sätt och han är lite mer street smart än Tortorella till exempel. Så att,
ja, och han är mer av en players coach. Han är ju en lättare person att ha att göra med.
Till och med en så svår tämjd spelare, om vi kan kalla honom så, för Phil Kessel har ju hyllat Tocchet många gånger.
Ja. Ja, så jag är lite nyfiken på Flyers. Jag tror att de kan bli okej. Okay. Det krävs ju dock att målvaktsspelet blir bättre än vad det var i fjol. För tyvärr så gick det ingen vidare för Ersson och Fedotov.
Ja. Mm, ja.
Nu har de fått in Dan Vladar, och det är väl ingen Henke Lundqvist det heller. de måste helt enkelt steppa upp där.
Ja, alltså faktum är att Tortorellas tajta försvarsspel var det som släppte till femte minst antal skott från slottet förra säsongen. Det borde ju båda för gott målvaktsspel. Ändå hade de bara 87% ett målvaktsspel, sämst i NHL.
Mm. Ja, tyvärr.
Om Ersson kan vara lika bra som han var till exempel mot USA i Four Nations, och som han brukar vara i den svenska landslagströjan.
Ja.
Och som han under perioder har varit i Philadelphia också, men han har haft låg botten också. Då blir det något annat. Jag håller med dig, det är ett ganska spännande lag. De är definitivt på uppgång i alla fall, så är det.
Ja. Det kan gå åt båda håll, känns det som. Mm. Tocchet som sagt, bra, men han fick inte riktigt ut vad han borde ha fått i Vancouver heller. Det var ju lite...
Jag vill försvara honom där, för första, eller det andra säsongen, hur länge var han där? 2,5 säsong. Hans första hela säsong i alla fall, då vinner ju Vancouver Pacific. De är i princip skadefria hela säsongen. Han blir årets coach. Han vinner ju Jack Adams. Och sen förra säsongen så var det infekterat i omklädningsrummet där med J.T. Miller och Elias Pettersson. Det var Thatcher Demko långtidsskadad, det var Quinn Hughes borta en hel del. Det var en Elias Pettersson som helt tappade självförtroende.
Ja, men somrigt av det där tycker jag man kan lägga på Tocchet.
Ja, och vi ska komma ihåg också att han bytte lite spelsystem som inte alls föll väl ut. Alltså, han skulle inte ha gjort de förändringarna han gjorde.
Nej, jag tycker liksom den här konflikten får han, borde han ha kunnat ta hand om bättre, och Elias kunde han ha liksom, det är ju hans ansvar att de bästa spelarna är bra.
Ja, samtidigt ska vi komma ihåg att Vancouver ville förlänga med, det var han som tackade nej och han hade många erbjudanden, men han ville till Philly, och det tycker jag, han har ju koppling där som spelare sådär, det är lite hemma för honom, men det är, tycker jag, ändå positivt för Flyers också att han har valt dem.
Ja, nej men Jag är bara djävulens advokat här. Jag tror ju på honom och jag tror lite på Philadelphia också.
Ja, och så... Ja, och jag säger också att de har knappt tappat något de ville behålla. Däremot fått in Zegras, fått in Christian Dvorak, det är ingen superspelare, men det ger ändå tyngd till centersidan. Så att jag blir förvånad om de inte blir bättre än säsong.
Ja, ja, vi håller oss kvar i samma delstat men åker till andra änden av den i bil över bergen till Pittsburgh. Mm. Och där har vi ett lag som inte längre är vad det en gång var.
Nej, nu åker vi förmodligen till åttonde platsen i divisionen.
Ja, faktiskt. Det är ju så att de har kvar sina stjärnor i Crosby och Letang och Malkin och Erik Karlsson. Och Raquel kan man väl räkna in.
Ja, och Rust också. Det var ju
men, runt dem så är det ju inget riktigt NHL-lag. Liksom. Tyvärr. Och de är ju helt enkelt inne i en rebuild. Som Kyle Dubas. Han har väl inte sagt det rakt ut, men så är det ju. Liksom. Och även om det nu blir svårare att trada då, så är ju flera av de här namnen vi just nämnde förmodligen on the block.
Jag är lite förvånad att ingen av dem har blivit tradad än. Alltså, jag hade nog förväntat mig att Karlsson skulle vara borta över det här laget och någon av Rust eller Raquel. Men än så länge är de kvar. Och ja, det kanske blir en trade deadline-lösning snarare sen då. Men... ja, det är svårt att se att de liksom ska kunna... Alltså, de är ju... Det är svårt samtidigt att bli riktigt, riktigt dålig när man har Crosby i laget till exempel. Som har, han är fortfarande en över 90-poängsspelare i NHL. Jag menar, Raquel är upp mot 40 mål förra säsongen. Men det är ju som du säger, de har inget supporting cast. De har nästan lika dåligt målvaktsspel som Philadelphia.
Ja, alltså Tristan Jarry då. Han är ju... Han är ingen riktig NHL-målvakt längre. Ja, nu får de in Silovs då från Vancouver. Han kanske kan ta, han har ju visat fina tecken förut.
Ja, alltså dels nu som Calder Cup-mästare där i AHL när han storspelade. Och sen så kommer vi ihåg hur han tog Lettland till VM-brons också. Han stod på huvudet i match efter match. Så att högsta nivån finns det.
Och sen tror jag ju att då Sullivan som vi just har pratat om lämnat visst tomrum. Han ersätts av musen.
Dan News, ja.
Ja, lille musen, och han pratas ju om att han är väldigt bra med unga spelare då. Mm. Och det är ju ytterligare ett tecken på att de tänker sig honom som en rebuild coach, att det kommer in unga spelare som han ska fostra.
Ja, det är ganska stort hopp här får man säga från Rangers som tar in Sullivan för liksom bli ett riktigt bra lag igen, medan Pittsburgh växlar ut honom mot Dan Hughes för att liksom lyfta, inte lyfta Sidney Crosby utan lyfta Rutger McGroarty och så vidare. Alltså de här nya unga spelarna som är på väg upp istället.
Precis.
Men jag tror gapet är lite för stort mellan Crosby och de nya för att de ska hinna bli bra igen under Crosby-eran. De är liksom inte tillräckligt redo tror jag.
Hur lång Crosby-eran nu blir? Vi pratar ju jämt om Erik och Rust och Raquel kan bli tradade. Nu har det ju plötsligt surrat som att Sidney kanske inte blir one jersey player. Det var ju för att hans
agent
vad heter han? Brisson.
Pat Brisson, ja precis. Ja. Mm.
Han pratade, det hänger väl mycket på om Pittsburgh blir konkurrenskraftig eller inte. Jag menar, visst han älskar Pittsburgh och allt det här. Han har jämt sagt att han vill vara kvar och ta lagvänliga kontrakt och så. Men han är ju i slutet av karriären och det kan ju inte vara kul då att veta att det blir inga mer slutspel. Någonstans måste det ju finnas något i honom som vill fortsätta vinna.
Ja.
Och då har det pratats om, ja, det vanligaste teorin är att han ska till Colorado och spela med sin kompis Nathan MacKinnon. Jag hörde ett mycket intressantare förslag var i Montreal.
Ja, exakt. Och han är ju, det är ju hans gamla barndomslag. De
han växte upp som Canadian fan. Liksom. Och jag säger det, tänk vilket... Alltså, kan du föreställa dig hysterin i Montreal om Sydney skulle bli Canadian spelare?
Ja.
Nej, det kan du inte.
Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Oj, vad han skulle passa i det lagbygget. De har Nick Suzuki, de behöver en one-two-punch-center där liksom. De har sökt lite grann, de... hade inte riktigt råd att behålla Dvorak och tyckte inte att han var värd så stort kontrakt som Philly gav han. Men så har de inte hittat någon ersättare riktigt. Så de är skriande behov av en andra center. Tänk om Crosby plötsligt skulle komma in där. Då skulle ju katapultera det där spännande lagbygget till en verklig contender. Alltså.
Ja, det är väl, det känns ju osannolikt. Man har svårt att se det. Men vem vet, om de liksom ligger i botten direkt så ja, det kanske händer. Ja. Precis som det kanske hände med de andra vi nämnde. Där, liksom.
Ja. Ja, precis. Nej, men man känner ju att det är fint på ett sätt att man vill stanna i sin klubb karriären ut. Det är vackert, mm. sådär. Men ska man vara jättesynisk som man behöver vara i NHLs löntagsvärld, då skulle det vara bäst att trada även Crosby. Alltså.
Ja.
Det skulle, ja, det skulle ta Pittsburgh närmare slutspel på sikt. För de kommer ändå inte gå dit under den här redan. Liksom.
Tänk natten Kyle Dubas ligger vaken för han vet att morgon efter ska han gå till Sydney och säga att vi behöver trada dig.
Ja. Nej, men det kan ju vara så att det är det som håller alla de här traderna tillbaks. För att han vill på något sätt, känner att Crosby vill inte att laget ska bli för dåligt.
Nej, nej att, men då fastnar man ju i limbo.
Ja, då blir det man ju Chicago Blackhawks med ja. Kane och Taves. Och, eller Detroit Red Wings liksom i slutet av Ken Holland.
Ja. Ja, vi får se. Men tipset är att de blir sist i divisionen. Det känns konstigt att säga ett sånt under så många år var liksom alltid contender.
Mm. Nej, den här säsongen handlar om att få fart på lite nya unga spelare och skönja lite ja. Hopp.
Du, vi avslutar dagens genomgång med att köra tillbaks österut till Washington. Det är en ganska snabb resa från Pittsburgh till Washington. 4 timmar tror jag.
Ja. Mm.
Man åker förbi där United, vad det nu var, det här planet, fjärde planet som störtade under 9/11.
Oj då.
Man åker förbi på vägen mellan Washington och Pittsburgh så kan man stanna där vid Memorial. Det var en parentes.
Ja, men det är lite sightseeing då när vi är ute
och kör. Ja. Och där har vi Washington då som ju var en väldigt stor överraskning i fjol. Vi visste väl att han var ju väldigt aggressiv under sommaren där före och gjorde bra saker. Craig Patrick.
Mm.
Hette han inte så? Jo.
Jo, precis. Som har tagit över som GM. Mm.
Ja, och det signalerar väl att de kommer bli bättre. Men inte fan var någon som hade trodde att de skulle vinna hela östra konferensen.
Nej, det var nog säsongens knall ändå. Förra säsongen. Att de blev så bra liksom.
Ja.
En enorm skillnad. De hade alltså, året innan så hade de alltså sämst målskillnad av ett slutspelslag sedan Hartford Whalers tid.
Liksom. Ja. Ja.
Men sen bäst just. Mm.
Ja, men sen gick det ganska snabbt i slutspel där de slog Montreal. Det var en kul serie. En
tajt serie. Mm.
Ja, men sen åkte de rätt ordentligt mot Carolina då.
Ja.
Och jag har lite känsla, nu är det ju samma lag som kommer tillbaka då. I princip. Den här sommaren har han inte varit minst aggressiv.
Nej, han var ju på i Nikola Ehlers lite grann där, men han valde Carolina istället. Och då blev det nästan ingenting annat liksom.
Det här laget som gjorde det så bra i fjol får nytt förtroende. Och jag känner nog på mig att det kan gå ganska bra eller även om de kanske inte vinner östra konferensen igen så kommer det att gå bra under grundserien.
Mm.
Men jag får lite känslan av att de har hamnat där de var innan 2018. Att de var ett väldigt bra grundserielag men inte riktigt har förmågan att höja intensiteten tillräckligt mycket för att lyckas i slutspelet också.
Nej, vi får se. Ja, precis. Och jag har också lite frågetecken sådär, som skulle kunna bli utropstecken och som man skulle kunna motivera som styrkor också. Sådär. Men kan det bli liksom lite sophomore slump den här säsongen efter att de inte hade så mycket förväntningar på sig förra året och liksom överträffade dem? Mm. Nu kommer det vara förväntningar på en Protas, på en McMichael, på Logan Thompson i kassen som har femdubblat lönen.
Ja, men på målvaktssidan så tycker jag de har det bäst förspänt nästan av alla med honom och Charlie Lindgren. Ja. Det är ett riktigt par.
Ja, jag tycker de har så habil grund då, med dels målvaktssidan, med backsidan också som jag tycker är en av ligans bästa faktiskt, den är så djup i alla fall. Mm. Och sen tycker jag att de har en av ligans bästa coacher, han fick ju det priset också, Spencer Carberry förra säsongen, så att det känns lite för tryggt för att mina frågetecken som jag har några stycken av ska liksom falla pladask.
Nej, jag tror inte det är något problem i grundserien. Det är sen i slutet. Nu såg jag en intervju med Carberry. Han berättade att han har ägnat hela sommaren åt att se alla slutspelsmatcher om och om och om och om igen. Och han har suttit vid liksom och studerat varenda jävla situation för att komma på hur de ska bli ett bättre slutspelslag.
Ja, det är ju åtminstone positivt.
Ja. Sen finns det ju då en till faktor och det är att de har inte den morot de hade i Alex Ovechkins rekordjakt förra säsongen. Den var ju väldigt viktig för dem, minst sagt.
Ja. Jo, precis. Det kändes som att det bidrog. Att de verkligen ville göra det för honom. Mm.
Nu har han ju en till milstolpe och jagar kapp och det är mål 900 då. Men det lägger rätt fort för han är bara 3 mål därifrån.
Precis, han har precis i september fyllt 40. Så frågan är om man kan hålla på så länge till att han kan göra, komma upp i 1000.
Sen sägs det att det här kan, kontraktet går ut. Det kan vara hans sista säsong. Det är väl inte otänkbart. 1000 tror jag inte han orkar sikta mot.
Nej, det tror jag är för mycket. Han är ju, alltså, nej, det borde inte gå.
Nej. Det finns ju två tänkbara scenarion där då. Att han liksom tappar motivation. Eller att han, det här är sista säsongen. Nu jävlar ska jag dra med laget på något riktigt speciellt här.
Ja. Nej, precis. Så det är lite, jag hade lite frågetecken. Men man kan vända dem till utropstecken istället.
Ja.
Ja, Ovechkin, han älskar ju göra mål. Han firar ju som att han vore 18 år i JVM fortfarande. Så att, nej, jag tror att Washington kommer att vara bra. Men jag håller med dig där. Mer är om att frågan är om de är tillräckligt bra för att gå riktigt långt i ett slutspel.
Alltså. De skulle behöva centern i Brynäs.
Ja, skulle han...
Han är ju officiellt på listan över förluster inför den här säsongen.
Ja, just det.
Eftersom ja, han har inte spelat på 2 år. Men han är inte, hör ju inte längre till laget alls. Utan hemma i ditt Brynäs som har börjat sådär.
Ja, precis, det har väl inte gått jättebra för Bäckis heller, 5-5 i alla fall, men i PP känns det som att han skulle kunna bidra fortfarande i Washington alltså.
Ja.
Det, om man får den rollen bara så skulle han ju fortfarande, hans flippmackor är fortfarande kanonkvalitet på.
Är han en man för OS tycker du?
Nej, inte just nu, det tycker jag faktiskt inte, men jag menar, han har inte spelat hockey på 2 år och han blir bättre och bättre för varje match, jag som följer Brynäs så noga, så att men vet om ett par månader här när han verkligen har möjligen har varvat igång liksom.
Ja, vi får se. Jag tänker mycket på OS just nu för vi håller på med vår NHL-bibel ju. Ja. Och det blir en del OS i den.
Exakt. Ja, det ska bli spännande. Vi håller på att knyta ihop det nu, men den ser fram emot att publicera.
Ja, det är mycket bra grejer tycker jag i den.
Ja, ja, precis. Så den får ni.
Den kommer, jag får frågan, när kommer den? Kommer...
Ja, så jag har inget bra svar på det heller, men det är ungefär vid... Det tar lite längre tid än vad man hoppas på egentligen att få den från tryck ut i alla butiker. Så att den, vi har ju snart deadline och ändå tar det nästan en vecka innan den kommer ut i butik. Så att det blir där runt NHL-premiären, alltså runt 7 oktober.
Ja. Ja, vi hoppas den finns så ni kan läsa innan första pucken har släppts.
Ja, precis.
Men innan dess har vi också kvar det bästa till sist. Nästa vecka när vi går igenom Central, den verkligt tunga divisionen enligt mig.
Ja, precis. Där finns det en rad contenders alltså.
7 lag är slutspelskandidater där, absolut. Och 3 Stanley Cup-kandidater, eller 4.
Ja, det är en otrolig division alltså.
Ja, det är det.
Ja, och spara det bästa till sist.
Ja, det gör vi verkligen tycker jag. Och ja, sen jävla brakar det igång. Men 2 veckor kvar är det fortfarande till säsongstarten. Så vi måste traggar oss igenom ytterligare en uppsättning sketna träningsmatcher.
Ja.
Jag måste gå tillbaka till Garden imorgon. Då spelar de mot Islanders och då ska väl Mika vara med, tror jag.
Okay.
Och Adam Edström, så jag får gå och titta på dem. Och kanske några av de fina. Det var ju många svenskar i Islanders nu också då, med Heinemann och Bokvist och Holmström och Pierre Engvall är skadad, men ändå.
Ja, ja, men det börjar bli lite av ett mini-svensk lag i alla fall.
Ja.
Ja, nej, men och sen faktum är att redan nu har det ju första gallringarna gjorts och det kommer ju bara bli fler och fler under veckan som kommer, så att nästa vecka när vi spelar in, då börjar det ju ändå konturerna av premiärtrupper att ta form överallt i ligan.
Ja, och vi får se om några unga svenskar lyckas ta sig in. Det skulle vara kul.
Ja, kanske ha lite sådana överraskningar att prata om då.
Yes. Ja, men då hörs vi då. Det var väl det hela, va?
Det var väl det hela för den här veckan. Och ja. Så hinner vi som sagt med ett avsnitt till innan pucken släpps också.
Ja, nu ska jag gå ut och äta lunch och se, titta på mina säkerhetsvakter utanför.
Ja, du får hälsa så mycket då.
Ja, jag får ta mig fram där som McDavid med en frustrerande forskning.
Ja, lycka ryggsäck. Till säger jag bara.
Ja. Ja. Men, vi säger så.
Vi på återhörande allihopa. Jag säger hej hej.
Hej då! 1-2 punch. Set more slam. Guess who's back? Hallå, hallå, där, hallå, hallå. Hallå, hallå, där, hallå, hallå. Hallå, hallå, där, hallå, hallå. Broccoli pie and ekelim, broccoli pie and ekelim, 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 broccoli pie and ekelim, broccoli.
broccolipajen, en ekeliv, 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 broccolipajen, en 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 ekeliv.
Hallå där, hallå, hallå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.